En podcast från Aftonbladet.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Ja, god morgon, god morgon. Varmt välkomna till Hockeymorgon 27 oktober. Det är sista veckan nu innan landslagsuppehåll. Timrå vet vi kommer få några dagars ledighet. Hur det är för övriga lagen i SHL, det får vi vänta med att se. Hej nu, Johanna och Simon Norberg i studion. Simon, hur mår du?
Det är bra. Ja. Ett tag som har med här, så det är kul. Härligt.
Borta bra, hemma bäst, vad tänker jag på då? Fast tvärtom.
Ingen aning.
Borta segrar. Idel borta segrar i dag.
Ja, det är tidigt. Jo, det är såklart. Det var första gången sju lag vann borta. Ja. En hel gång. Ja. Kul.
Är det överskattat med hemmamatch, Johanna?
Ja, i alla fall i förra omgången kanske. Men vi brukar prata om den där hemmaplansfördelen. Kanske viktigare i slutspel än något annat.
Men sjukt har det aldrig hänt förr.
Alltså, ja, var det aldrig någonsin eller den här säsongen?
Aldrig någonsin, tror
jag. aldrig någonsin den här säsongen.
Nej, okej.
Okay. Visst är det så? Du som sitter på siffror.
Det är faktiskt mer än vad jag vet exakt. Va? Alltså, det har ju ändå varit tillfällen när det varit ganska få lag.
Jo, men det var en full omgång. Sju matcher.
Ja, gör du? Okej.
Ja, men kanske.
Ja. Jag får inte implementera det för hårt bara här inne. För ekonomiavdelningarna vill ju att det ska bara vara hemmamatcher, såklart.
Men det är, du vet, hemmatrycket, hemmapressen. Nya, moderna samhället. Man är lite mjukare. Ja. Det är jobbigt att prestera för pappa. Ja. Eller för hemmafansen. Det är lättare att åka iväg och sno en match.
Ja, det kanske är så. Ja. Det verkar i alla fall så i lördags.
Psykolog. Ja.
Man ska liksom hitta en neutral arena mellan. Eller i nära anslutning till varje lag, menar du? Ja. Så att man aldrig ska spela hemma.
Neutral mark. Ja. Ja, varför inte? Borta bra, hemma bäst. Linus Omark, hemma är ju bäst såklart. Nu är han nere i Lugano. Thomas Roos har ju varit där och träffat Linus Omark som har ett kontrakt som går ut på lördag. Ingenting är klart efter det, vad vi vet. Han pratar själv om att det är Luleå, perfekt avslutet. Hockeyallsvenskan känns inte sugen. Han är smickrad över att Niklas Wikegård har kontaktat honom. Men han kommer inte spela annan klubb i SHL än Luleå. Och det känns inte som att han vill vara kvar utomlands. Men han vill spela vidare. Vad ska han göra?
Lite hockey.
Ja, lite.
Eller Boden.
Ja, exakt.
Boden. Men då, just det, då är han ju nere i... Nej, just det, Division 1 i alla fall.
Ja,
ja. Där hade du svaret.
Ja.
Jag började först tänka på vilka siffror han har förutom ADHD. Alltså, så. Nej, men det lät så roligt. Liksom, han vill inte spela utomlands för att han vill vara nära familjen. Ja. Inte SHL. Eller inte någon annat än Luleå. Eller han vill inte spela Luleå. Inget annat lag i SHL.
Nej.
Då börjar det bli. Och inte alls svenska.
Det var väl skralt. Ja, då är vi på Hockeyettan. Ja,
Kärpet då? Uleåborg, det är inte så långt.
Aj, nej, just, faktiskt.
Det är i princip hemma.
Men det är utomlands, å andra sidan.
Ja, men det är ju lite omvänt då mot Brian O'Neill. För det är väl där hans frus familj är ifrån. Och de valde Luleå för att det var nära.
Så byta lägenhet
då? Ja, just det. Ja,
just det. Perfekt, byta lägenhet.
Ja. Sen, det finns ju annars en lucka ledig i Luleås roster. Så att,
helt seriöst. Tror ni inte vi ser Omark i en Luleå-tröja?
Jag tror han var lite för snabb med att gå ut och så tydligt statuera att här, nu är jag klar i Luleå. Det här är det perfekt, för då blir det blir så svårt för honom att då säga själv att jag vill tillbaka. Alltså, jag tror han var lite snabb.
Alltså, Ulf Engman, assisterande sportchef där uppe, han sa ju att de väntar bara på samtal. Mm. Det är upp till Linus.
Ja, nu går Bromé med PXA också. Tänkte skott i torsdags.
Ja, borta minst 3 matcher ju.
Ja, längre förmodligen. Ja. Men det är ett uppehåll som gör väl att spara lite tid. Men sätta han är borta en månad, tre veckor, en månad.
Ja. Nytt korttidskontrakt.
Okej, vi gör så här då.
Spela en månad i taget, Omark.
Vi gör så här. Vi brukar köra över under. Nu kör vi ja eller nej då. Johanna, Linus Omark i Luleå Hockey efter landslagsuppehållet.
Om de ringer honom så ja.
De har ringt honom.
Har de det?
Jag väntar på att han ska ringa tillbaka.
Jaha, han har inte svarat. Ja.
Simon?
Magkänslan säger ja.
Nej då. Då säger jag nej då.
Okej. Okay.
Kanske det finns ett transferfönster där. Där kanske han kommer in.
Men vadå, då är det
han
ju
han suger på det lite.
Februari tänker jag.
Så inte nu.
Inte nu, okej.
Okay. Ja,
det var det frågan.
Jag tror stenar på att han...
Frågan var väl nu, inte...
Ja, efter landslagsuppehållet. Ja. Är han i Luleå efter landslagsuppehållet?
Ja, då vill jag omvärdera mitt svar.
Det
sa du väl inte ändå?
Ja, men nu sa ni jag sa
ja.
Du är så trött.
Jag tyckte inte att jag hörde att du specificerade när. Ja, jag är lite. Det får jag bli. Vi behöver också landslagsuppehåll, känner jag.
All respekt för det.
Ja. Tagnes sa ju att de var slitna nu i Rögle och Frölunda har varit inne på samma sak. Vi blir också lite slitna här nu. Mm. Här på varann. Mm. Ja, okej, okay, så du omvärderar då?
Nej, jag gör inte det. Jag bara driver med det.
Ja, okay. Omark i Luleå efter landslagsuppehållet. Ja. Det är jag, ett nej. Mm. Det är ungefär som disciplinnämnden här nu. Mm. När man ska ta beslut om avstängning och inte. Från det då, Luleå som förlorade helgen mot Frölunda. Vi stannar inte där. Vi går till ett lag som har betydligt mer problem. Vi är ofta där i Jönköping, HV71. Mm. Förlorar nu stort mot Rögle 0-5. Men är det laget som är spelförande? Det är skitsamma i nuläget. Simon, poängen måste in.
Ja. Alltså, grejen är ju den att det är inte så långt upp egentligen. Alltså, de två segrar skulle kunna göra dem på säker mark. Men
det har vi sagt i...
det finns inte så mycket i dagsläget som talar för det, tycker jag. Det känns som att de har gått in i en i någon form av återvändsgränd där. Något behöver göras. Nya spelare, ny tränare, ny sportchef, ny styrelse. Mm. Ingen aning. Alltså, det är läge att dra något kort nu liksom.
Mm. Ja, men faktum är så här, om man bara ska se rent nyktigt på det. Den här veckan, förlust 1-2 Frölunda. Gör en bra match, ny uddamålsförlust, svider. Mm. Lördag. Målmässigt utspelade utav Rögle. Ja. Spelmässigt är de ju det drivande laget. Rögle gör 5 mål på 17 skott. Rögle leder med 3-0 efter 2 perioder på 7 skott. Mm. Alltså, det finns där, spelet. Men ja, de saknar ju spetsen. Och Björn Liljander sagt att de letar förstärkningar på det är där man börjar. Spelarsidan ska förstärkas. Det är nummer 1. I alla fall snacket utåt. Men Heino, är det lösningen för HV71?
Ja, men lite sådär. Det är som du säger, vi har pratat om liksom hedersamma förluster och man äger spel hit och dit och vi inklusive Anton är väl klara med det nu. Ja. Man har pratat om det nu, liksom det ja, går ett tag, men nu erkände han att han hade misslyckats, sa han själv.
Ja, exakt.
Det är ganska tunga ord och så kändes lite uppgiven ut. Sen känner jag Anton rätt, så har han en ny energi idag. Alltså han är ju så, han är en känslomänniska, men lika mycket kommer han kommer inte ge upp. Han är inte så människa. Så att han kommer komma med ny energi nästa träning. Så att det är jag inte orolig för. Men lite som Simon är inne på. Någonting måste man göra. Man kan inte bara sitta liksom och det börjar buas. Hemmapubliken börjar bua. Och hur länge ska man liksom låta dem lida? Alltså utan att göra någonting. Mm. Sen, ja. Dick Axelsson, tänker jag.
Oj!
Ja, nej men ärligt. Jag gör det. Det är kanske inte den första killen jag skulle ha om jag ska sätta en ny, liksom bygga en ny karaktär, alltså ny så. För att han säger det själv, han är inte gymkillen nummer 1. Men i det här fallet behöver man ingen liksom, vad ska man säga, armékille. Jag tycker man lyssnar på Ola Alsing, man lyssnar på alla som när man pratar, hör intervjuer så är det väldigt, det känns som en väldigt bra grupp i HV. Mm. Man jobbar för varann, vi är inte tillräckligt bra, det är liksom, vi måste vara bättre, vi tycker det är synd att HV-fansen betalar pengar när vi inte kan leva 0-5 hemma liksom. Ja. Då är ju Dick en bra kille. Ja. Kommer in med swag, fuck it, bra självförtroende, född med bra självförtroende och har en jävla touch. Mm. Alltså sätt in honom i powerplay, då kommer det kanske du får lite produktion på Klås, Riley Woods, de här killarna.
Men han är ju en mönsterbrytare. Alltså han går ju sin egen väg hela tiden. Och det finns ju många exempel på sådana spelare som kommer in. För det har ju satt sig någon typ av... alltså jag vet inte...
hålla hårt i klubben.
Exakt. Mm. Alltså dels självförtroendet är lågt. Kreativiteten är låg. Man har liksom... man håller sig någon slags falsk trygg i sitt spel för att inte göra bort sig fullständigt. Men man producerar inte heller någonting framåt då. Alltså så man måste liksom lite hitta mönsterbrytare på träning men sen också på match. Någon som vågar lite ta tag i taktpinnarna och liksom hitta mer kreativitet i anfallszon. För de är så ineffektiva nu så att det är liksom löjligt nästan. Men, så det håller jag med om.
Nej men alltså, om det är Dick Axelsson eller någon annan...
jag tror han är billig.
Exakt.
Eller liksom billigare.
Men jag fattar vad du menar. Mm. Alltså, det här är en väldigt, väldigt stukad grupp nu.
Ja.
Och de behöver ju... alltså, vi var inne på Linus Omark tidigare.
Ja.
När han var i Luleå, när det gick emot, då var det han som tog allt rampljus. Han var liksom okej med att liksom... strålkastar av mig, de andra kunde gå lite bakom. Dick Axelsson är ju en sån typ av spelare. Mm. Nu valde de ju i somras att inte förlänga med André Petersson. Mm. Det är också en sån liten, alltså, han har lite swag, han går sin egna väg. Han kliver fram när det liksom andra backar undan och Axelsson är ju en sån typ.
Ja, men så lite, lite smågrinig säkert på Vikegård, lite revanschugen. Ja, jag vet, få in en grinig Dick, liksom... han har ju kvalitet, och det är inte så länge sedan, det är 4 månader sedan han la av. Så det är inte så, vi pratar inte om en kille som har varit pensionerad i 2 år.
Jag gillar liksom din tanke.
Ja, allvarligt talat, det de söker, det är ju en mönsterbrytare ofta, som ska kunna göra mål.
Absolut.
Och passa till mål.
Men det är lite
Gaxson, alltså det är inte det bästa alternativet jag har hört i alla fall.
Ja, det finns ju inget. Alltså,
Omark då? Alltså, men som fortfarande är aktiv. Nej.
Ja, det säger han, spelar på stor rink. Alltså, du vet ju, du tar inte in en import. Du vet ju inte hur en import
kommer. Troligare med Axelsson än Omark. Ja.
Du tar inte in Dick Axelsson i liksom, juli, augusti, bygger laget. Men kollar du här och nu, slutet på oktober, vad som finns på spelarmarknaden, klockrent.
Men jag har hört att han har rätt, lite tuffa krav i sitt avtal dock, Dick Axelsson. Ledig på fredagar.
Ja, just det.
Han ska sitta här.
Hockeymorgon.
Helt rött. Jag vet inte hur morgontrött han är, men jag mässar honom nu. Får vi se vad han svarar. Om man kan tänka sig spela i HV71.
Han är på gymmet nu och kör det.
Ja, exakt.
Nej, men de gjorde ju... Alltså, de har ju börjat mixa lite kedjorna. Såg de helt ut Epp och Nemi på en kant. Klås in som center. Hjälpte väl föga. De har ju deras centersida är för tunn. Alltså, de har gjort 3 poäng, 3 mål eller något sånt har centrar producerat under säsongen.
Men utan att fastna för mycket i det, nu säger de ju att det är dags att facea verkligheten och inse allvaret. Vi måste erkänna att vi har misslyckats med det som vi tog oss an efter sommaren. Vad kan det göra för gruppen att man erkänner ett misslyckande nu, ett omtag? Nej. Bra, dåligt?
Jag hoppas att de redan har erkänt det internt. Det kommer 14 omgångar och börjar känna att nej, fan, vi kanske inte är på rätt stig. Det är för att de har väl insett tidigare än så att saker behöver hända. Men vad man kommer att säga utåt och hur det låter inåt, tror jag, är två helt olika saker. Jag tror inte Anton varit skitnöjd på alla träningar och efter alla matcher. Så man kanske ibland visat utåt ändå att han tror på det här. Så att jag tror ändå att de känner till verkligheten. Men det här handlar om dels en klubb. Det sitter i väggarna. De har varit så dåliga i så många år. Det räckte med liksom att de åkte på premiärtorsk mot Örebro för att de skulle känna, fan, inte nu igen. Och så har det liksom bara sköljt över dem och sköljt över dem. Men 13 nya spelare som kommit in har liksom ganska snabbt fastnat i det här klustret av att fan, vi är en förlorarklubb. Och så liksom nästan så att supporterna sitter på läktarna och suckar lite med samma visa i år igen.
Ja, du är verkligen inne på någonting här. Jag tror att det gör mycket mer än vad man tror. Alltså att på något sätt komma in och ärva en uppfattning om alltså hur det kommer gå framåt. Lite baserat på hur det har gått de senaste åren. Och att det också finns en sån här press. Alltså nu måste vi börja bryta mönster. Nu måste vi börja vinna. Och så gör man inte det. Det blir mycket att hantera. Alltså det är en stor uppgift. Och jag tänker på det här med mentala tränare och så vidare och så vidare. Det kanske också skulle vara någonting man borde kika på. Alltså att kolla på hur man kan också jobba med den biten. Och inte bara köpa en ny forward, utan liksom kanske hantera hela den pressen som kommer ovanifrån och utifrån på det här laget på något sätt.
Ja. Snabbt svar nu. Frölunda Rögle, 2 lag som de inte ska slå. Nu väntar en vecka med LOC, Djurgården och Timrå bortaplan. Sen landslagsuppehåll. I landslagsuppehåll brukar det vara tillfälle att göra justeringar. Är detta en ödesvecka för någon i HV71 eller kanske både Björn Eliander och Anton Blomqvist, gärna?
Ja, men jag skulle säga det, och jag har ju varit inne på, och även Björn Eliander har gått ut och pratat om att det är omodernt att sparka tränare nu, för man vill försöka bygga på något nytt sätt i HV71. Men, och jag säger inte att det alls är rätt väg att sparka Anton, så det kommer komma med nya problem säkert, att få in en ny tränare, men det kommer vara väldigt mörkt om de torskar de här 3 matcherna. Eller ens 1 av 3.
Ja, ja. Snabbt bara Simon och Heino.
Du sa snabbt innan också. Jag började prata. Men.
Det var därför jag sa ännu mer snabbt nu.
Nej, men det är verkligen så. Jag har ju varit inne på att kanske har behövt sig redan för ett tag sedan. Anton har varit huvudtränare i 67 matcher för HV. Han har 67 poäng. Jag säger inte att det ska vända över en natt bara. Att han också ska gå och bli en jättevinnare. Utan jag tror att det behövs en ny röst. Sen vem den är, oklart.
Det är Melin-effekten. Det är någon sån, eller Dick-effekten. Alltså någon som kan få den här truppen att lätta lite. Jag ser, de har ju massa chanser. Jag såg den här matchen 21-7 som du sa efter 2 perioder. Tredje är Rögle bättre. Man ger upp lite i HV. Men de har något läge. Det är någon back som fyller på helt ren i slottet. Skjuter rätt i magen på Holm. Alltså... Det gör man inte på det sättet att han själv, så det är stressat.
Liksom. Mm. Ja, och då behöver HV71 någon som kan vägleda dem i rätt riktning och hålla sig på vägen. Och om en kvart så ska vi få in en man som verkligen under lång tid kan hålla sig på vägen och har ett stort hjärta för Örebro. Marcus Eriksson kommer hit om en liten stund. Mm. Och då tänker man kanske på Belfast Marcus Eriksson. Mm. Men det är det ju inte. Det är ju en tidigare Indy 500-vinnare nu. Mm. Marcus Eriksson som kommer att gästa oss och prata Örebro här om en stund. Innan dess så ska vi ju såklart diskutera vidare utav matcherna i helgen. Djurgården tänker jag på. Och tänker på en situation efter slutsignal. Mm. Hugo Blixt får alltså 2 matchers avstängning efter att ha slagit en linjedomare. Mm. Alla sett den här, va?
Ja.
Ja. Okej, vem vill börja? Vem vill...
Ja, nej.
Ja, ändå får den.
Ja. Nej, men...
Vad tycker du?
Om ja, du vill ha tydliga åsikter. Nu ska man leka. Nej, men jag tycker det är hårt.
Fan.
Ja, jag tycker det är hårt. Ja, men ja, du kan ta över.
Ja, nej. Nej, ja. Det...
2 matcher.
Det är... Horribelt.
Ja, okay. Hårt, horribelt.
Kom igen!
Bedrövligt.
Hårt, horribelt, bedrövligt. Okej, okay, då är vi alla på samma bana, vilket är ganska tråkigt. Om Jag kan inte på med andra manteln om en stund. Men domaren säger själv, slaget träffar mig på axeln och sen min vänstra kin. Det är fakta, enligt domaren. Sen står det så här, beslut från förbundets disciplinnämnd. En spelare eller ledare som avsiktligt tillfogar en domare eller matchfunktionär fysisk kontakt på något sätt ska anmälas till disciplinnämnden. Avsiktligt är det absolut inte.
Nej, men nej,
man kliver ju mellan för att avbryta ett bråk och vet ju också om vad det innebär. Sen är han lite sen i situationen, Blixt.
Alltså man svartmålar ju ändå Hugo Blixt lite grann här och säger att alltså man liksom klistrar på ändå ett uppsåt på något sätt, återigen utan att veta det.
Ja.
Att det verkligen var så. Så jag tycker det är extra allvarligt att man skulle på något sätt beskriva det som att han gör det just mot en domare. För gör man det med avsikt, då är det ju ganska så korkat. Mm. Liksom. Men det här är ju, man ser att han tydligt tar sikte mot Leksandsspelaren här. Ja. Domaren kommer in från sidan, bakifrån, så det är nästan omöjligt för honom att och se.
Ja, och det om man ska anmälas. Ja. Sen är det så här, för att spelaren ska bestraffas krävs alltså att en spelare agerar med uppsåt.
Ja.
Nej, men jag tycker att domarna själva sätter sig i en, nu är det inte domarna, alltså, men att den anmäls från första början. Mm. Alltså, vi vill inte ha så mycket domarfokus i SHL. Nej, och nu hamnar ju strålkastarna där och då blir det liksom, man tänker att domarna känns ju, domarskrået får sig ju en liksom på något sätt en smäll på fingrar för att de är känsliga.
Ja.
Det blir ju det som blir kontentarna för mig i alla fall, att jag känner att det känns väldigt skitnödigt att egentligen 2 matcher. Nu är väl Hugo Blixt om någon en spelare kanske Djurgården kan avvara. Alltså det var värre om det kanske var
Laledge
eller någon annan som åker 2 matcher. Men han får 5,5 i böter och får sitta 2 matcher på läktaren för det där. Nej, det finns värre grejer att kolla på i så fall.
Det hade inte hänt i NHL.
Mm. Jag är inne på någonting intressant där, för att det handlar om att ta bort fokus från domarna. Absolut, nu sa jag att domarna vet ju om vad de ger sig in i, men de ska absolut inte råka ut sånt här såklart. Men det blir också situationer där sånt här kan uppstå. Och det är ingen som gör det, eller Hugo Blixt gör inte det för att skada domaren.
Nej. Exakt.
Och det är ingen speciellt, vad man kan se, så är det inte en speciellt allvarlig situation, eller slaget tar inte så illa. Det blir, som du säger, väldigt snedvridet fokus här ju.
Alltså med uppsåt, då tänker jag att man tar tag i domarens tröja, står och sen liksom hänger en krok. Alltså så tycker jag, då kan man...
Eller mer vårdslös. Liksom,
ja, och att man ser tydligt, det här är ju, det finns inte på något sätt något som egentligen säger att det är uppsåt, tycker inte jag.
Nej. Fakta är att han träffar, det ser vi ju, men i övrigt...
Men det händer ju över banan hela tiden, alltså när domaren kanske kommer emellan en tackling, eller alltså när man separerar spelare framför mål, att man kanske får något slag, men längre ner, alltså såhär, det är ju... Det går inte att undvika när det är närkampsport och de ska vara någon typ av funktion som kommer emellan ibland.
Nu ska ändå sägas att de var ju inte enhälliga i beslutet. Det var 4-3, va?
Ja, exakt.
Och varav, tror jag, var 2 domare som sitter i den där i disciplinnämnden som röstade på att han skulle stängas av. Så det var ju ändå domarsidan i disciplinnämnden tyckte att det var skäl för avstängning.
Ja.
Det är intressant bara, men de var inte enhälliga i alla fall.
Nej, och nu sitter kanske Thomas Torsbrink och domare tycker att vi snacka skit, men någonstans vill man bara vrida bort fokuset från domarna helt och hållet.
Alltså som spelare, jag vet och märker hela tiden att alla har väldigt mycket respekt för varandra. Det är ibland som man råkar kanske träffa en domare, man kanske skjuter en puck på den, eller man kanske råkar tackla liksom, fast man skulle träffat en motspelare, och då säger man alltid förlåt. Mm. Och domaren kan också stå i vägen, man säger förlåt, det var inte meningen. Mm. Och sen så är det bra så. Jag tycker att det finns jättemycket respekt mellan spelare och domare som man inte märker.
Kanske. Sen tror jag att det finns en annan aspekt, jag tror inte per se att det var domaren som blev träffad som liksom säger, nej men jag här måste jag anmäla.
Nej, det
utan det kan hända att han har fått sån högre ort att det här har skett, det här ska anmälas. Mm. Du får ge din syn på det. Mm. Det är lätt att säga att det är liksom han som kliver in och är känslig här. Det tror jag inte, utan jag tror att det här är högre ort som har liksom...
Jag tyckte också den var lite, kollar man på hela situationen, låt pojkarna busa lite. Det var så otroligt, de skulle in så snabbt och fan, låt dem bråka lite så länge de har handskarna på sig. Ja. Och sen det är lite så här som en polisbil som är ute och kör och så råkar den köra på någon. Du stod i vägen, ja. Så att jag kommer polisanmäla dig. Men förlåt polisen, jag såg inte ens dig. Nej. Alltså det blir löjligt. Sen ska man ha respekt och domarna ska liksom, de ska skyddas.
100%.
Men jag tycker att i det här fallet tycker jag inte det var.
Det är inte här vi ska slå ner.
Nej, och det finns andra situationer med Djurgården i år när Josef Snively, alltså träffar honom, alltså domare är mycket hårdare i ansiktet med ett slag. Alltså som jag sett på Twitter när diskussionen har kommit upp och där blir det inte av sig. Så det blir också väldigt snabbt. Så att en situation får statuera exempel, men sen händer det saker hela tiden. Helt naturligt. Mm. Men man kan inte plocka på allt heller, utan det känns som att det behöver vara lite tydligare att det går att säga till exempel att det är ett uppsåt. Mm. Så.
Ja. Djurgården vann matchen med 3-1 mot Leksand. Anton Frondell spelade bara 2 minuter, 40 sekunder. Fick lite mer lugn och ro nu kanske. Vila lite, välbehövlig sådan. Det har varit mycket fokus på honom. Effektiviteten, 3 mål, 14 skott. Hellberg, grym igen i målet. Charles Hudon, 5 mål på 4 matcher. Där har vi det, Djurgårdens framgångsrecept.
Ja,
det är copy-paste.
Ja, det är imponerande måste jag säga. Att en del ska avvara Anton Frondell en match tyder på en jäkla bredd. Jag är imponerad av Djurgården faktiskt. De ser bra mycket mer färdiga ut än vad jag hade räknat med så här års.
Mm. Och Leksand faller inte längre ner, va? För det är väl samma position, men återigen en förlust och möter ju Malmö imorgon.
Mm.
Det är oroväckande i Dalarna just nu.
Ja, och i Skåne också för den delen.
Ja, det blir intressant för den matchen. Det är många intressanta matcher.
Ja, två är rätt lika. De sitter i rätt lika situation. Många på skadelistan och har liksom en dålig form. Så det blir ju blir spännande att se. Det kommer vara mycket karaktär som avgör den här matchen, tror jag. Och disciplin.
Så är det. Det är också en härlig match imorgon mellan Frölunda och Rögle. Eller tvärtom, Rögle-Frölunda.
Mm.
Frölunda som vann igen då i Luleå i helgen. Inna la 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 inna la hattrick alltså för hans del och det är ju ett Frölunda som är Bula Bergen sa det på presskonferens efteråt, det är bästa laget just nu och det har vi sagt många gånger och nu får man också i den här matchen igång göra Innala, han skjuter hur mycket som helst och hittar nätmaskerna och när puckarna går åt andra hållet i banan. Det var ju Tobias Norman som var där höll nollan.
Såg väldigt bra ut, han gjorde ett par riktiga riktigt viktiga räddningar i när matchen stod och vägde något. Friläge på Filip Eriksson. Även friläge på Eto'o Koivistoinen. Så att han kom ju upp väldigt bra här. Och ser, han ser bra ut. Du har ett större mål också öga än mig, men ser tät ut.
Ja, han ser riktigt fin ut. Bra skolad. Nej, jag skojar.
Nej, men nu har de ju SHLs bästa målvaktspar. Mm. I alla fall i formen de är nu, båda två.
Ja, alltså efter den här matchen, absolut. Nej, men jag såg lite klipp. Simon, du såg mer av matchen, men han såg väldigt bra, påslagen, rapp, men inte överflängig, så att de gör ett bra jobb där, Iversen, goalie coach också. Ja. Och Lasse, jag menar, Lasse har ju det, han är återuppstått.
Ja. Mm.
Han är, det var länge sedan, jag tror inte han har varit så bra sedan han kom tillbaka, alltså innan han stack till over there, till det andra over there. No names, men nej, men han har inte varit så bra sedan han kom hem, tycker jag, till Göteborg, men nu, förra året tyckte jag var lite överskattad, tycker jag. Nu är han Lasse igen.
Ja.
Nu är han jävligt bra.
Han och Jonas Enroth som alltid hittar tillbaka till formen. Åldern gör dem inget ont.
De blir yngre.
De blir yngre med åldern.
Nej, han är Lasse. Jag måste bara trycka fruktansvärt bra inledning.
Verkligen.
Järin alla 3 mål. När Frondell gjorde hattrick på Hovet och satt vi här och var lite irriterade på att ingen keps kom in på isen. Nu var det i alla fall en keps. Lasse Johansson kastade in sin keps på isen uppe i Luleå.
Rutinerat.
Nej, men kolla. Kollar man på och Jerry Rinnell här nu. Det kommer bli succé. Alltså det är, han har ju ungefär liknande inledning som Oskar Sten. Mm. Det har gått lite emot, det har studsat emot. På stolpar hit och dit. Alltså nu börjar det lossna.
Mm. Ja. Finns inte ett orosmål för Frölunda just nu? Nej. Känns det som. Alltså det är nästan lite för bra går det. Alltså det. Att man sitter och väntar på att det ska gå emot på något sätt.
Exakt. Mm. Det är ju det som är, det är en klyscha men den är ändå lite sant tycker jag. Det är att man delas inte ut den SM-guld i oktober. Och i fjol var ju färg så ruskigt bra inledningen.
Ja.
Och det gick ju sämre sen. Men skulle de se ut så här i februari Frölunda? Då är det ingen som stoppar dem.
Nej. Men har de en vecka här. Tisdag Rögle. Torsdag Växjö, lördag Färjestad. Det här är ju inte tre segrar. Det här är inte tre segrar. Och är det tre segrar, då är det så. Nej, men då är det ju. De ska ju inte ta tre segrar den veckan.
Nej, alltså den är tuff.
Mm. Nej, men de har fått en ny dimension med Robban rent offensivt. Alltså. Nej, djupt imponerad.
Men det som är imponerande är just att de kan vara så liksom spetsiga offensivt nu från, jämfört med förra säsongen, fortfarande behålla samma bra defensiv, nästan bättre. Så tycker de spelar ju verkligen klart och disciplinerat i egen zon innan de överhuvudtaget tänker på att gå på anfall. Och ändå så skapar de så mycket, både i första våg men även liksom från spel i anfallszonen. Jag tycker att det är imponerande för mig, att man inte tummar liksom på försvarsspelet överhuvudtaget. Och där vill man lyfta fram, tycker jag, Christian Folin och Isak Hens. Jag tycker att de är fantastiskt, fantastiskt bra tillsammans. Mm. Spelar jättemycket ihop, har jag alltid gjort det. Men de är verkligen, de är en trygghet för Frölundas backuppsättning. De är sjukt viktigt.
Sen tycker jag också att när de väl bjöds på lägen från Luleå så hugger de som kobber. Alltså de är snuskigt effektiva när läget dyker upp här i lördags.
Mm. Ja, var det 16 skott? 16-17 var det väl?
Ja, sen hade de väldigt mycket zontid. Men när de väl fick, liksom, när de väl fick läget, då satt den.
Ja, snyggt det här klapp-klapp-mål.
Ja, ruggigt.
Det var riktigt fint.
Ja.
Vi ska strax ta och fokusera lite på Brynäs innan vi går in ännu mer på Örebro, men däremellan, eller innan dess, så är det här vill jag fokusera på. Ja, vi har ju ett samarbete med Unibet ju, där vi varje avsnitt tar fram boostade odds. Nu har vi lagt fokus då på matchen i morgon, det är fredag då, ja, just det, det är lördag imorgon. Örebro-Brynäs, där vi tror att Örebro kommer vinna den här matchen. Jag har ju... Nej, vad dum är. Det är tisdag.
Jag hoppas det är måndag.
Herregud alltså. Jag hann bara kolla på mig.
Ja, men jag var så här gaslightad och bara, fan det är helg igen. Ja.
Ja. Here we go again.
Det är helg. Jag var fan nice. Jag tänkte, vad skulle jag göra ikväll alltså? Jag var fan, vad ska man göra ikväll då? Vad kul.
Det är någonting. Nej, men det är måndag, tisdag, ja, det är en ny vecka. Det är skönt, man ser varje dag som en fredag.
Ja, verkligen.
Örebro, alltså Brynäs morgon.
Du var så stensäker.
Ja, helt så.
Han var snett.
Örebro är ju bara titta formen här.
Fredag eller vecka.
Vi tror på Örebro imorgon. Och det här är ju matcher som alltid innehåller mycket mål. Fyra senaste mötena, minst fem mål har det blivit de här. Så nu tror jag att det blir över 5,5 mål. 5,60 är ju oddsen. Vi har boostat upp dem till 7 gånger pengarna. In på unibet.se/ hockeymorgon, men Örebro är ju verkligen på väg framåt nu, Anna. Bra form.
Ja.
Tillfälligt.
Två av tre senaste har de vunnit, va?
Tre, fyra. Vill förlänga den.
Liksom. Om man vill kolla på det. Om man skär den. Ja. Ja, jag gjorde en lite annorlunda analys i min panel. Insats inför veckan som kommer här på Sportbladet. Mm. Men absolut. Jag drog lite paralleller till luftslottsfenomenet från förra året. Jag tycker ju att de har vunnit 3 av 4 då, men gäller att inte ropa hej än.
Nej.
Har sett så där ut.
Så är det. Mm. Brynäs då? Henrik, du kikar på dem i helgen.
Mm. Nej, men jag kollar lite. Du pratar lite om det här, varför de är ineffektiva. Mm. De vinner ju skotten igen, så det var en ganska bra match att kolla på. Mm. Vi pratade om inför den att det är kul att se nu när de möter Färjestad hemma. Stor match på förhand och sådär. Man vinner skotten med 39-16. Så det är ytterligare en överkörning utan dess like skottmässigt. Jag tycker Färjestad gör en riktigt bra bortamatch. Larmi är matchens lirare. Ja. Han är riktigt bra. Han gör någon larmiräddning. Han får inte monstermatch, men han får monsterräddning. Han har ju en, jag vet inte, har ni sett den?
Han
gör en larmi helt enkelt.
Ja, exakt.
Som vi känner igen. Men jättebra match och det är kul för Färjestad. Utan att fastna där. Han svarar upp på Thelins storspel.
Kort inspel bara. Vet du hur många mål de släppt in senaste 6 bortamatcher? Eller de kanske bara har 6 bortamatcher.
Färjestad?
Ja. Nej. 6.
Ja. Nej, men Thelin.
Alltså,
det är starkt.
Ja, där, precis. Där snackar vi i och för sig målvaktsparet i Frölunda, men ja, de har ju hittat Emil Armé som bäst. Och Melker Thelin som är den backup-målvakten som han är nu.
Ja, framförallt Thelin tycker jag har varit riktigt bra. Och sen nu, men just, det var just därför det var så kul att se att Larmi svarade med den här matchen. Tillbaka till Brynäs så är det ju liksom, man skapar tillräckligt för att göra fler mål. 2-3 mål, absolut. Trivigno har något läge. Friläge drar in och är jättenära. Så att det är lite så här, jag skulle säga en blandning mellan kvaliteten i avslutet. Man håller lite hårdare i klubban. Och sen så tycker jag att man skapar för lite bakifrån, alltså backarna. Det här vi var inne på lite med Färjestad när jag jämförde Färjestad och Frölunda. Att man har backar som skapar offensivt. Jag tycker att det är liksom, för jag sitter och kollar, jag tycker man skapar, jag tycker man har chans, Silverberg har någon chans och Trivigno. Men går man in på liksom anfallsspelet i anfallszon så är det, man gör lite växlar på backarna men man hamnar ute i hörnet. Man gör någon platsväckling och så suger man på pucken och så helt plötsligt är man nästan nere vid båset. Och så trycker man den liksom mot mål. Du måste ju göra din gubbe, jag kommer ihåg Söderström, Viktor, han gör en gubbe, tar kliv, kommer in toppcirkel, hotar skott eller pass backdoor till Idrassis som vi också saknar.
Ja, verkligen.
Jag saknar Idrassis.
Ja, absolut.
Vet du vad jag saknar då?
Nej.
Drastu.
Ja, det gör jag också.
Jag snackar om att han skulle kunna komma hem igen. Han spelar powerplay i Tampa nu. Ja, ja. Det handlar ju inte om att komma tillbaka.
Nej, men återigen, vi har ju pratat om att jag trodde ändå att man, jag vet inte hur Alsen hade scoutat nyförvärven. Man pratade om att förhoppningsvis har man fått in, man kan inte ersätta Söderström och Drastu, men man kanske får in skickligheten då. Jag tycker att det ser i den här matchen, jag tycker liksom, för att om en back kan göra en gubbe och komma in och skjuta, vad händer med forwards då? Då kan ju de tidigare vara centralt framför mål och vinna andra puckar. Nu när det bara är framåt tungt så är det liksom bara forwards som skjuter och så är de missar returen. Och liksom,
det blir kan 3-3 lågt.
Ja,
alltså,
exakt.
Det är mycket lättare att markera bort.
Ja, och sen så kan du inte stå där från början. Lirar du upp på back vet du, det kommer inte komma någonting. Nej. Så att då åker du ut i hörnerna här, får jag puck. Då, så att det ska upp, ner. Mm. Istället för att du har backarna som gör en gubbe och blir ett hot. Där tycker jag Brynäs har något att tänka
och jobba på. Och vad ska man göra när man inte har den kvaliteten kanske riktigt i backarna? Alltså om man tänker på tappen från förra året. Och sen så om man inte känner att okej, de här backarna kommer kunna ta den rollen. Då kanske man ska hitta ett annat sätt att spela på också, som jag håller med. Det är så.
Ja, eller liksom att backcoachen är på, våga mer. Våga.
Du vill inleda Simon bara lite snabbt.
Ja, jag tycker att det är en svaghet att Johannes Kinnvall är deras bästa back.
Alltså,
inget ont om Kinnvall.
Offensivt.
Han var jättebra, men det säger lite ändå om kvalitetstappet de har gjort på backsidan. Att deras två bästa gubbar är borta. Inte ersatt egentligen alls offensivt. Kemp Ny och Norlinder är inte i närheten av vad där står.
Sen är det ju nät från spelet. Du måste ju vinna de kamperna. Framförallt när det går lite tungt nu. Jag tycker också Rudin tar man in på slutet. Alltså man börjar med det PP, då gör man mål. Det är ju det enda målet. Jag tycker att Bäckis, det blir att han suger lite mycket på pucken. Om jag ska vara ärlig. Och jag tycker att de andra står och tittar. Bäckström suger ju alltid på pucken. Men då är vi vana att de andra rör sig. Och så kommer en superpass. Det händer inte nu.
Nej,
så är det. Vi ska gå vidare nu och lyssna på Niklas Bäckström. Innan det så tackar vi Simon för idag.
Ja.
Vi skiftar dig.
Hur du ser det?
Du lämnar din.
Ses om 4 veckor. Hur känns det?
Nej, men Hans Abrahamsson var ute och träffade Niklas Bäckström efter ytterligare en förlust. Där nu 3 raka nederlag för Brynäs.
Brynäs förlorar vid femte förlusten på 6 senaste. Det blir 1-3 mot Färjestad. Niklas Bäckström, dina reflektioner runt matchen?
Nej, det är inte optimalt såklart. Och, vi ville vinna hockeymatcher och en sak för att vinna hockeymatcher så måste man göra mål. Och det gör vi inte för tillfället. Och, ja, det är jävligt tungt just nu, men samtidigt så vi som grupp där inne, vi måste hålla ihop och se till att vända den här trenden.
Det har varit 3 mål här nu framåt på de 3 senaste matcherna. Tidigare var det försvarsspel vi pratade om, nu är det anfallsspelet.
Ja, det är som du säger. Man måste ju mål. Jag tycker vissa matcher, vi är bra med i matchen och det är bara mål som saknas. Det är lite mer, försöka komma in lite mer innanför motståndarna och skapa lite farligare chanser.
Du har ett jätteläge där i början på matchen, gör allting rätt. Vad säger de Emil Larmis räddning då?
Ja, ska säga, jättefin räddning.
Du är säker var på att den skulle gå i?
Nej, inte så. Jag fick han ganska snabbt. Jag såg inte att jag hade han först, men det skulle såklart vara mål. Men fin räddning.
Powerplay där också. Finns det någonting ni kan göra bättre där förutom att göra mål, tycker du?
Måste skjuta lite mer, så är det bara. Skjuta och skapa lite mer andra chanser, returer. Det är så. Det är efter då, det är då det öppnar upp så vanligtvis och får inte tag i de andra puckarna och sådär.
Sista frågan är bara hur frustrerat är inne i omklädningsrummet just nu?
Ja, men såklart att det är inte optimalt att förlora. Det är väl inte goda toner, men samtidigt så lär vi försöka vara positiv som grupp och jobba oss igenom det här och försöka titta framåt. Försöka lära oss av misstagen och titta framåt.
Stort tack. Tack.
Ja, så säger alltså Niklas Bäckström efter förlusten med sprucken läpp också. Nu blir det fart här i studion. Han är den senaste svensken att köra Formel 1. Efter 5 säsonger i kungaklassen gick flytten till USA 2019. 3 år senare blev han blott andra svensken i storan att vinna Indy 500. Nu är han också författare och inte minst stor Örebro-supporter. Vi säger varmt välkommen till Kumlas största, Marcus Eriksson.
Oj, oj, oj. Vilken presentation. Ja. Tack så mycket.
Hur mår du?
Det är bra. Jag sa ju, vi är fortfarande lite jetlaggad. Kom från USA i fredags, men börjar komma in i det mer och mer.
Ja. Fredags, ja, det är ju bara så den där timman som vi pratade om, ja. Mm. Om det gav dig något eller inte när vi gick till vintertid.
Sekt, men då är det bra att komma upp och snacka hockey. Då blir det liksom, då kommer man igång.
Ja, det var uppe sent igår också ju, följde Formel 1. Ja,
Formel 1, Mexikos GP var ju grymt race igår kväll. Så Lando Norris vann, bra drama bakom, så det var kul.
Ja, men Verstappen tappade lite, va?
Ja, det är ju fight där om VM-titeln. Det är Norris, Piastri och Verstappen. Så Verstappen 3 igår, så han tappade lite poäng mot Norris men tog in mot Piastri, så är det 5 race kvar på F1-säsongen. Så det blir dramatisk avslutning.
Är det en av de jämnare säsongerna på länge nu, eller?
Ja, men alltså det såg ut som det inte skulle bli det. Men nu har ju Verstappen varit väldigt, väldigt stark på slutet. Och liksom jagar i kapp. Så då tror jag det kan bli en rätt så bra kamp där mellan de 3 om VM-titeln då.
Ja.
Det blir kul.
Ja, verkligen. Det är extremt kul att ha det här ju. Mm. Vi ska ju snacka mycket hockey såklart.
Yes.
Men du har ju kört både Formel 1 och nu kör du IndyCar. Vad är skillnaden tycker du?
Men det största man kan säga utifrån är att IndyCar är mer upp till föraren. Alltså Formel 1 handlar ju mer om att teamen bygger bilar till alla team då. De bygger sina egna bilar. Så det är ju mycket, om du följer Formel 1 så är det oftast samma team som vinner. Red Bull, eller McLaren eller Ferrari som alltid är där framme. Medan i IndyCar så är det en enhetsserie. Så alla har samma bilar att jobba med. Så då blir det mer upp till dig som förare och dina mekaniker och ingenjörer. Hur kan du ställa in bilen optimalt för olika banor. Mm. Det blir lite mer sportsligt rättvist, så det är väl liksom den roligaste grejen för en förare, att man känner att alla har liksom samma förutsättningar, medan i Formel 1 är det mer klyftor mellan liksom de stora och mindre teamen.
Mm.
Kände du att du utvecklades mer som förare då, alltså i IndyCar?
Ja, men alltså för mig så blev det, mina år i Formel 1 så var jag alltid i mindre team, så liksom att köra när man är tävlingsmänniska och så vet man så här, men idag jag kan bli 12 som bäst idag för att min bil är inte bättre än det. Alltså det är liksom, oavsett vad som händer så kan jag inte bli bättre än det. Det blir svårt efter några år när man liksom alltid är så varje gång. Man vill ju vinna. Mm. Och man vill i alla fall känna att man har chansen att vinna. Och då när inte det fanns så var det rätt så tufft. Så då när jag kom till USA till IndyCar så blev det blev en jäkla nytändning och känna så här, shit, jag kan vinna idag. Gör jag allting rätt så kan jag vinna idag. Och bara den känslan var en stor skillnad faktiskt.
Mm. Ja, jag förstår det, självförtroendemässigt och mentalt måste det vara en stor
skillnad. Jag gick alltså 8 år från att jag vann i den klassen under Formel 1. Ja. Vann jag 2013 och sen gick jag 8 år tills jag vann mitt nästa race då, IndyCar 2021. Så liksom så här, 8 år är lång tid att vinna. Alltså.
Ja, verkligen.
Vad glad var när du väl. Bara.
Ja, men det var så här, viktigt. 8 års väntan. Ja.
Men vi ska vägleda snacket in på hockeyn. Mm. Men alltså, när du har ju vunnit då Indy 500, som är det största man kan vinna.
Mm.
Är det största inom racing, alltså, ja, alltså alla kategorier?
Jag skulle säga att det är det största enskilda racet i liksom racingvärlden. Sen tror jag Formel 1 VM kanske står lite högre. Ja. Men liksom Indy 500, dels historien att den funnits över 100 år. Det är alltså över 350 000 människor på plats på arenan. Det är det största sporteventet i världen om man kollar på publikmässigt på en arena. Så det är ju otroligt stort så sett, otroligt stort i USA. Och vinner man det så säger man liksom, du blir odödlig i racingvärlden om du har vunnit Indy 500. Så för mig var ju det verkligen by far liksom, den första segern i min karriär. Och ja, fortfarande overkligt att jag lyckades vinna där.
Ja, alltså 29 maj 2022.
Jajamän.
Andra svensk, Kenny Bräckjur 99. Det är väl någonstans er motsvarighet till Stanley Cup-pokalerna?
Ja, 100%. Ja, men det är verkligen så. Så det, man brukar säga det, även där i USA så är det liksom Super Bowl, Stanley Cup, Indy 500. Det är liksom de stora ja, titlarna du kan ta, så det är coolt.
Men hur var din känsla den säsongen och vad tänkte du liksom innan loppet? Hade du en känsla att du skulle vinna?
Ja, men jag hade haft en bra säsong och jag hade liksom byggt upp det som är intressant med här racet också, att det pågår i flera veckor. Man är på den där banan och testar och tränar och det är liksom en väldigt lång uppbyggnad och allt hade gått väldigt, väldigt bra i uppbyggnaden. Jag var inte kanske favorit in till racet, men jag var ändå en av de som var med i snacket. Och sen, racet är 200 varv, det tar oftast 3-4 timmar, så det hinner hända väldigt mycket under racets gång. Men allting bara, det var bara en sån där dag när allt bara gick min väg, alla grejer som hände bara funkade för mig. Och ja, det var... Men det blir, tror
jag. Ja, men är det så också, typ som i hockey kan man ju ofta prata om att vissa ligor eller europeiska spel passar vissa, amerikanska passar vissa med mindre rink och så. Är det likadant då, Formel 1 kontra IndyCar exempelvis?
Ja, men på ett sätt, absolut. Alltså det här Indy 500 kör vi på en oval, alltså det är bara en rundbana och det är ju väldigt amerikanskt. Alltså det har vi ju inte i Europa eller i Formel 1 eller så kör man inte på sådana typer av banor. Så det var ju... Bara när jag kom till USA 2019 så var ju det en stor omställning att lära sig sådana här banor och köra på det. Det ser ju simpelt ut att bara köra runt, men det är väldigt mycket små detaljer i sån körning. Och jag menar, på den här banan då ligger vi 350-360 km i timmen i liksom 3-4 timmar och kör djur mot djur. Det krävs en hel del
liksom, fokus.
Ja,
liten riktning så bara är dubbel.
Men då i hockeyn pratar man om att hålla koncentration i 60 minuter och då byter du hela tiden ju. Här ligger det liksom i flera timmar. Ja,
det är det som är utmaningen, just den mentala påfrestningen som det blir. Att du kan aldrig slappna av, utan det är verkligen så här full fokus i 3-4 timmar. Och du vet att gör ett litet misstag så kan du sitta i muren och göra det illa liksom.
Ja, exakt. Det är ju det konsekvenser också. Mm.
Hur gör du för att hålla fokus?
Ja, men jag jobbar mycket med mental träning och har lagt väldigt mycket fokus på det genom åren. För att just klara av det och vara som bäst när det drar ihop sig. Mm. För det är väldigt lätt. Dels så måste man vara fysiskt i bra form. Men just det här mentala, det tror jag man kan hitta en edge. Och det tror jag handlar om mycket sporter, även när vi snackar hockey också. Mm. Att liksom, är du stark mentalt så gör det stor skillnad.
Har du, alltså du följer Örebro på nära håll. Har du liksom knep sånt som du skulle kunna dela med dig av till hockeyspelare och sådär?
Nej, men det är väl just den där mentala biten som jag tycker. Det går ju att samlikna mellan alla toppsporter egentligen. Och jag vet, när jag växte upp, jag var hockeymålvakt. Ja. Så jag tyckte det fanns rätt mycket likheter där mot att vara racingförare. Just det här med det mentala, att du som förare och som målvakt kan verkligen vinna eller förlora matcher för ditt lag eller tävlingar. Då. Så jag gillade alltid den utmaningen, att liksom mentalt kunna locka in och leverera.
Jag tänker på det här med målvakt, just med reaktionsförmåga. Mm. Ni har ju extrem, alltså er reaktionstid är ju snudd på noll liksom.
Ja, nej, men du måste vara superreaktion, men också i racing du måste läsa vad som händer, läsa spelet typ, och det är också likheter med målvakt. Mm. Så jag tyckte ändå, man kan tycka att hockeymålvakt i racing är så långt ifrån man kan komma, men det fanns ändå rätt mycket likheter som jag tyckte, när jag varit bättre i hockey så var jag också bättre i racing och vice versa.
Ja, det var så?
Ja, men jag tycker det. Ja.
Okej, okay. Är nog du som gammal målvakt?
Du kanske ska prova.
Det ska jag väl säga.
Det är intressant. Jag ser ändå liksom, det är split vision, har lite koll. Jag tänker framförallt kanske också när du inte bara kör runt, alltså oavsett kurvor och jag tänker körning överhuvudtaget. Jag kan se det. Och sen fokuset. Du sa fokus i 60 minuter. Vissa klarar ju, utespelare klarar ju knappt att hålla fokus.
Ja, tack så
mycket.
Däremot vi, goalies, vi måste vara på i 60.
Ja. Nej, men ni har ju sådana här tricks, knep, om man ser typ vissa målvakter som har väldigt mycket för sig. Mm. Lassinantti slår väl alla möjliga håll och kanter. Har du även så när du kör, alltså att du delar upp det i perioder då under loppet eller?
Ja, men jag har bara en sån trigger som jag kör. Det är att jag trycker 3 gånger på handleden. Okay. Det är liksom så här för mig att nu då kommer jag in i min bubbla. Så det är
det
min,
så?
Ja, exakt. Så det kan jag göra alltid innan jag kör. Men även om det är så här, jag känner att jag måste tillbaka i fokus, så kan jag göra det medan jag kör också då.
Men du kan släppa ratten då i 360 km?
Ja, men det är ofta som det är sån så här safety car, att det är gul flagg, att det har hänt. Släppnas av lite.
Men om det inte blir det, då lyckas du hålla koncentrationen uppe?
Ja, men då är det bara att hålla fokus. Exakt.
Mm. Ja, det är otroligt.
Men tror du att du har kommit in på det här, alltså att du liksom har lite medfödd förmåga kopplat till att liksom vara en bra målvakt eller vara en bra racerförare? Eller har det någonting du har liksom tränat upp för att det var kul?
Ja, men alltså, det är klart att det finns någon slags talang där som man börjar med. Men sen tror jag, för min del så har det ju varit att man har fått träna upp det och försökt bli bättre på alla plan. Och som i allt, ju högre upp det kommer, desto bättre är ju alla dina konkurrenter. Alltså alla är ju toppnivå, då måste du hitta andra ställen och vara bättre. Och då blir det här med mentala som man kan, tycker jag, finna en edge mot sina konkurrenter.
Mm. Hur bra var du som målvakt då?
Jag var väl sådär. Men jag var faktiskt med på så här, TV-pucksuttagningarna. Jag var med till sista steget på det. Och sen var det lite kul, för då sista uttagningen innan TV-pucken så skulle vi på någon turnering. Vi var 4 målvakter kvar och skulle bli 3. Och det var liksom det största som alla hade varit med om. Och jag skulle iväg och köra go-kart-race den helgen där jag var. Och jag var tvungen att välja att jag ska åka och köra go-kart-race eller ska jag åka på den här sista turneringen innan TV-pucken. Och valde go-kart-race och fick ringa upp till våran förbundskapten där. Och bara, du, jag ska få ett go-kart-race. Jag kan inte vara med, men jag vill gärna vara med på TV-pucken. Och han bara, hur kan du välja bort TV-pucken? Det här är det största liksom, man kan vara med om. Och förstod inte alls det då. Sen några år efteråt så har vi skämt om det där. Att han sa det, du valde rätt, Mark.
Ja. Men vadå, det samtalet kan jag tänka mig var lite avgörande för dig då. Då valde du ju att gå racingvägen.
Precis, det var ju det. Alltså när jag växte upp så var det så här, sommaren, go-kart, vintern, hockey. Och det funkar ju bra, men sen ju äldre man blir så går ju där ihop mer och mer och mer. Och till slut så kom det där var ju liksom den ultimata punkten när man fick göra ett val. Att vilken karriär ska man gå efter? Och det var tufft, alltså jag älskar hockey och gör det fortfarande. Och det var inte ett lätt val. Sen var det såklart rätt val för mig. Men det var tungt att lägga liksom skridskorna på hyllan.
Men om du hade spelat med NHL-spelare i en NHL-arena, hur bra har du gjort det då?
Ja, men jag tog ju några puckar när jag gjorde det. Men det var nog mest för att de siktade på mig. Ja, men
det var det jag tänkte komma till. För vi har nämligen ett klipp när du är med Anaheim och...
Heine får ju analysera det här.
Lediga händer. Alltså. Absolut.
Stelast i Anaheim.
Men vad var det? Det var en hel dag med...
Ja, men Hampus Lindholm är en polare till mig. Då, så då var jag där och kollade och då fixade vi så jag fick komma ut på isen. Det var ju några år sedan, helt klart, sedan jag hade haft målvaktsutrustning på mig. Men det var kul, det var riktigt kul.
Det är ganska
Raquel också.
Ja. Rickard Raquel, ja, det är ganska duktiga skyttare också.
Mm. Ja, men precis. Så det var, men som sagt, jag tror de var schyssta och
slide.
Ja, men det där, jag är så ovig, så jag körde alltid, även när jag var aktiv så var det så här, jag slidade mer. Det var ju innan det var butterfly, det var ju precis i skiftet innan det blev butterfly.
Det känns som att du kan relatera henne och ha sin egen unika
stil. Ja. Man var ju själv lite, liksom. Man hade lite hybrid kan man säga.
Men det var ju lite Tommy Salo och liknande. OS-räddning
alltså. Det där var riktigt old school emellanåt. Men handsken där såg led ut. Klockan där, första, där såg man att det fanns lite touch.
Ja. Men du har ju basen i USA. Mm. Jag har förstått det som att du har ganska många tv-apparater och det är ganska mycket hockey på det här med.
Ja, men det blir det. Frugan är inte alltid helt nöjd när hockeysäsongen drar igång. Men nej, det är kul. Och sen, vi ligger 6 timmar före då. Så det blir ju rätt så lagom när det drar igång SHL där vi ett snåret på dagen. Alltså,
just det,
då kan man ju zappa in och kolla på lite SHL-hockey. Så det är kul.
Hur mycket följer du Örebro nu då? Alltså, du har ju hjärtat där ju.
Ja, men jag följer dem ju så mycket jag kan. Sen ska jag inte säga att jag ser alla matcher, men jag har ju koll på hur det går i alla matcher och försöker se så många jag kan. Så det är kul. Jag följer med.
Ja, vi brukar kalla Niklas Eriksson för bibliotekarien. Jag vet inte om det var du, Heino, som
började
med det här.
Det var jag som började. Jag tror att det var Simon.
Ja, men liksom en väldigt skolad, smart, lugn person. Hur tycker du att han har fått ihop det här i Örebro nu?
Men jag gillar Niklas. Jag gillar hans ledarskap och han är tydlig och som säger lugn. Sen har vi haft problem att få igång mer spelare och det är likadant i år. Vi värvade många spelare och ingen av nyförvärven har egentligen funkat. Synden med Ranta som gick sönder efter en bra försäsong. Så det är där igen att vi bara har egentligen Karlqvist och det här gänget som levererar. Det blir ju rätt så tunt då när de har en dålig kväll.
Ja verkligen. Som sagt, och du är ju inte här i Sverige så mycket, men när du väl är här... Hinner du gå och kika något då?
Jag försöker alltid hinna få några bra matcher. Så jag vet att det är en match på torsdag, Linköping hemma. Så jag har ett event då samtidigt. Så det blir, vi får se om jag kan klara av det. Men jag försöker alltid gå på matcher. Det är alltid kul att bära arena där. Det är ju alltid bra drag i också. Inte den största arenan, men du brukar ju alltid vara lapp i luckan. Så då blir det alltid bra stämning.
Ja, verkligen. Vem har du som favoritspelare då?
Men det blir Karlqvist då skulle jag säga. Han är ju oftast värd entrépengen bara att se honom. Så det får bli Karlqvist.
Ja, Men du har någon kontakt med grabbarna så när du är hemma och träffar dem, eller?
Nej, men jag kände mer när jag bodde i Örebro så var jag liksom lite mer polare med spelarna där. När Huddersek var där och Gerard Åhl.
Showguy.
Ja, det var ett bra gäng där med Wiklander, Adolfsson och allt vad de heter. Så då var jag lite polare med spelarna. Nu är det väl inte så mycket. Jag känner Backström lite grann och så... Klart man morsar på en del av dem. Men jag är ju aldrig, alltså sist jag var i Sverige var i januari. Så man är inte här så mycket, så man känner inte så många av spelarna.
Nej. Så matchen lördags?
Nej, jag såg på TV, ja. Ja. Så det var ju ett råna löver på.
Ja, men det var ju det, exakt.
Det var Arntzen som spikade igen, så du får tacka honom.
Ja, men precis. Han sa ju det också efter matchen. Det var väl både Niklas och Tommy Samuelsson då i Timrå. Att det var... Timrå var ju spelförande laget.
Verkligen.
Men Örebro gjorde målen. Mm. Och nu ser det ändå ganska bra ut här. Örebro har ju vunnit 3 av 4 senaste. 4 av 6 om man vill förlänga det så. 9 i tabellen. Marcus, hade du någon oro när det gick lite tyngre här innan?
Ja, det hade man väl. Men det känns ändå som, igen med Niklas där, det känns ändå stabilt. Och de ligger ju typ där de flesta tippade dem att Örebro skulle vara i år också. Så jag tror att... Det är väl rätt så lugnt så sett. Men sen igen, kan vi få igång lite mer spelare så finns det ändå potential att klättra uppåt.
Ja, men verkligen. 3 målare på 11 skott i helgen. Den här unga kedjan med Paulin och...
De har varit bra på slutet.
Ja, verkligen.
Paulin har ju 3 matcher i rad nu med mål.
Så det är lite bra. Secondary scoring. Ja. Men jag förstår, de här nyförvärven... Eller importen, ska jag säga. Mm. Där vill man ha lite mer, kanske.
Ja.
Men han är absolut jävla... Var ettan för 2 år sedan.
Mm.
Där division 1.
Det är coolt.
Det är sjuk utveckling på honom.
Ja, det får man säga. Quenneville då? Alltså, det är ju en personlig favorit för dig.
Ja, du älskar
han. Han är bra på riktigt. Han sa Carla är hans favorit. Det är Quenneville är min favorit. Ja. Alltså, jag tycker han är så... Han ser ut som typ Keller i Allsvenskan. Gör som han vill, ibland.
Ja, han har varit vass. Han har varit riktigt vass. Sen är det kul också att han har varit ändå bra... Alltså relativt bra defensiv. Mm. För det var ju det alla sa när han kom från Oskarshamn här, att ja, men han är kass i defensiv zon. Men det tycker jag ändå, och det vet jag om det är Niklas som har också varit på honom där och hjälpt honom att få lite mer struktur. För att framåt supervass, men ändå helt okej bakåt också.
Ja, men jag håller med. Och Weinstock också, som måste vi alltid credda.
Han känner
jag
också lite.
Ja.
Han spelar lite paddelman.
Ja, just det. Hur är han där då?
Han är bra, han är vass. Han är, kan man ju tänka sig, efter han var ju lurig som spelare liksom.
Ja, verkligen. Han
har feeling där,
men du är aldrig på is så när du...
Ja, men jag var faktiskt med Örebro då när det var Hudda och Wiklander och Adolf och de där. Då körde jag något liknande som det med Anaheim. Så Hudda var min målvaktscoach på någon träning. Så det var kul. Ja.
Men ni hör ju, jag tänkte så här när Marcus kommer och gästra oss, undrar hur mycket han kan hockey liksom ner på detaljnivå, hur mycket vi följer. Han har ju stenkoll här.
Ja, verkligen.
Jag är nörd, det är det. Hockey nörd.
Hur många timmar spenderar du framför hockeyn?
Ja, men för mycket. Det är som sagt, frugan blir galen på mig, för då är det liksom så här SHL på dagen och sen är det kanske någon NHL-match på kvällen. Så det blir en hel del hockey hemma.
Vilka lag följer du NHL mest då?
Ja, men det blir nog mest Boston nu när Hampus spelar där då. Så försöker jag hålla koll på hur det går för dem. Nu har han varit lite skadad till och från här, så det är lite struligt säsongsinledning. Men annars så bara håller allmänt koll, framförallt när det är slutspel, ska jag säga. Det är så himla lång grundserie där, så jag tycker det är lite svårt att gå igång på så här, omgång 18 i NHL-grundserien när det är 82 matcher. Det är lite lurigt, men sen alltid när det är slutspel så är man ju bänkad helt klart.
Ja. De drömmer om OS nu då, eller?
Det gör han nog, absolut. Ja, absolut. Om man kan förhålla sig hel, liksom. Det är det som...
Ja, det är väl det. Alltså, när han har varit som bäst, jag vill se hur bra han är.
Ja, men, och han är ju liksom en toppbackare nu i Boston, så han har ju den kvaliteten och väldigt bra defensivt. Men sen, som sagt, han har haft lite skadebekymmer nu på sista tiden.
Ja, Gustav Forsling var det i fjol, det förra fjol, som han hade bäst plus minus. Året innan var det Hampus Lindholm, och snackar vi hela NHL. Alltså.
Precis.
Han är som bäst och han är ju... Hur bra som helst. Mm. Är du på plats där då och kikar någonting, eller hinner du kanske inte det?
Nej, men det är det. Jag har faktiskt inte varit i Boston än han har varit där. Jag var mycket hos han i Dax då och hängde där. Så det är dåligt. När han kommer närmare Indianapolis så har jag inte varit där. Men när han var längre bort på västkusten, då är jag där flera gånger. Så. Men det är ju på listan att dra till Boston och kolla. Det har jag hört ska vara en riktigt cool sportstad också. Och just ett klassiskt lag med Bruins också. Så det är absolut på to-do-list här i vinter.
Ja, verkligen. Men det är frugan från Danmark ju.
Mm, Köpenhamn.
Hur var det när, eller brydde hon sig, när Danmark slog Kanada i VM i våras?
Ja, men det var coolt. Så ja, det är kul att det kan hända sådana grejer helt enkelt.
Ja, alltså det var helt sjukt.
Dickov som slog Kanada.
Ja,
om vi ska vara
det var det faktiskt.
Har du en målvaktsturm?
Ja, exakt. Det var riktigt målvaktsvinst.
Ja, det var helt galet.
51, det var helt sjukt skott. Ja, men de vann i alla fall.
Ja.
Ja. Det kommer vara bra.
Seger en seger.
Mm. En seger en seger. Men för att återgå till Örebro här då. Drömmer du om SM-guld eller?
Alltså någon gång, ja. Men jag tror att det är väl svårt kanske att se det i år. Jag sa det innan jag gick in här. Det känns som att SHL är lite ojämnare än det har varit de sista åren. Att det är liksom topplagen känns jäkligt starka. Och sen är det lite större klyftor där. Sista åren tycker man alltid att snacka om att det är jämnare än någonsin. Mm. Och det är inte riktigt. Det känns lite mer som det är olika fack i år. Och Örebro är väl inte riktigt det där i Frölunda Rögle-facket.
Nej.
Från vad vi sett än så länge. Men man vet aldrig. Det kan ju ändras.
Ja, precis. Men följer du Örebro eller följer du SHL som liga också eller?
Med både, alltså framförallt Örebro, men det är klart att är det en bra match så kollar man ju på det, även andra lag, absolut.
Ja, det är så. Du är så pass nördig alltså.
Ja, men absolut.
Hur hinner du med racing då?
Ja, men vi har ju, nu är det ingen säsong. Alltså, vi är klara i september, vi är ju hela vintern och kollar hockey. Så jag lyssnar på er podcast, jag lyssnar på andra hockeypodcast, försöker kolla koll.
Du lever liksom lite hockeyliv.
Ja.
Var du imponerad Sanna Schau då? Från Rögle sa du där?
Ja, men jag gillar ju Rögle. Jag tycker Tagnäs har varit riktigt bra där. Fått bra styr på dem. Det känns som att de har varit bra lag men inte fått ihop det väldigt mycket de sista säsongerna. Och nu har ju de börjat jäkligt bra. Så de tror jag kan bli väldigt giftiga i år.
Vem håller du som största kandidaten för SM-guld då?
Ja, men det är ju Rögle. Jag tror Rögle kan vara laget att slå. Sen är det så här, Frölunda har varit riktigt imponerande med nya coachen där. Men jag skulle säga Rögle.
Det här är ju klass i expert i panel liksom, att sticka ut och inte säga Frölunda. Mm. Ja, Rögle ser ju väldigt bra ut. Och framförallt så som du säger, Dan Tagnes, hur han har fått ordning på det så fort. Alltså.
Ja.
Verkligen. Vågar du yttra dig om vilka som kan få lämna liga då?
Mm. Ja, men HV, det är helt sjukt hur det varje år inte går att få ihop det. Jag tycker synd, jag gillar ju Blomqvist också. Alltid när man ser intervjuer med han och hur han brinner för det och hur tycker han sköter det sjukt bra. Så det är ju lite ont att se hur de liksom inte han får ihop det. Jag tycker han är värd mer där. Men de har väl mer värvningar att göra. Ja. Det brukar ju bli så. Så jag tror att men det är väl de tre som ligger där som känns som att det kan bli Leksand, Malmö och HV, att det är någon av de tre skulle jag tippa på.
Vi pratade lite innan då om HV och deras problem och att det kan ligga ganska mycket mentalt bakom det, kopplat
absolut
till historien. Så vad skulle du, om du skulle ge något tips då?
Men det är ju det som är det svåra, och det som är märkligt med HV är att liksom de byter ut så mycket spelare varje år, nya spelare, så blir det liksom, känns som det är samma sak ändå varje år, och det är det som är sjukt. Man tycker att byter ut så många spelare att man kan få in en ny mental liksom styrka. Men det är någonting där som inte klaffar. Och sen blir det också, det vet jag också, när man blir en negativ spiral, det börjar gå dåligt, så blir det ju lätt att det dras åt det hållet. Och sen när de har haft många dåliga säsonger så blir det nog lätt att när det börjar då gå åt fel håll, att shit, nu blir det kris igen, nu blir det samma sak igen, och så blir det mycket negativt. HV där också, så är det ju stort intresse, det är stort tryck på HV71, och ja, jag tror att det handlar mycket som du säger, om det mentala.
Kan det delvis vara så enkelt att liksom man tänker mycket att vi får inte förlora,
absolut,
igen, istället för att tänka att man ska vinna?
Liksom? Ja, men rädslan att liksom förlora hela tiden, om du går ut med den känslan inför matcherna, så blir det ingen bra. Sen tycker jag att alltså, de har ju ändå liksom bra lag, de har bra spelare, det är konstigt att de inte kan få ihop det. Jag såg ju premiären då när de spelade mot Örebro, och då tänkte man, ja shit, HV var ändå bra i år. Alltså, de hade bra fart, de spelade, skapade jättemycket chanser och det såg riktigt bra ut. Och sen ligger de där sist ändå.
Men det är en intressant del av det mentala som du är inne på, rädslan för att förlora. Det värsta som kan hända HV71 när de går ut på isen, att de förlorar. Men just den delen för er, rädslan i ett lopp för er, det är ju värsta tänkbara utfallet. Så den måste ni ha jobbat extremt mycket med och hittat nycklar för det, va?
Ja, men så är det. Och sen problemet eller utmaningen i racing också är att det är en som vinner. Vi är 27 förare som kör, så är det en som vinner. Så det är ju oftast tyvärr inte så jättevanligt att man liksom vinner jättemånga race per år. Så det är ju det är tufft och det handlar ju då om att hantera det, hantera motgångar och ta lärdom från dem och även se så här små segrar i olika prestationer. Kolla mycket prestation baserat, att alltså, inte bara fokusera på resultat utan kolla mycket prestationer och se, få styrka från det.
Ja. Vi pratade lite också tidigare om hur, om du kan ge något tips till spelare eller har gjort och så här. Jag vet att du hade lite tips till Leo Karlsson när han drog över till Nordamerika.
Ja, men han, exakt, han var Örebro lirare och nej, men det är kul att se han komma över till USA och har gjort det bra. Han kommer ju in i det mer och mer. Så. Ja. Han försöker ju följa också lite grann. Jag känner inte han personligen, men han är ju cool spelare att följa.
Ja, men det var, visst var det något tips då? Jag vet inte om du kanske inte sa det till honom direkt, men det var väl någonting om att han flyttade hemifrån tidigt och gjorde det också.
Ja, precis. Jag flyttade när jag var 18, flyttade till Japan.
Just det.
Helt på egen hand. Så det var ju en omställning, om man säger så. Så, ja. Det var inte det lättaste. Men det gick iväg.
Ja, det kan man verkligen säga.
Vill man höra mer om Japan? Vad hände där? Varför?
Nej, men jag körde någon så här junior-serie där. Och de som var mina managers på den tiden ville väl att jag skulle liksom växa upp snabbt och stå på egna ben. Och så tänkte de att ja, men vi skickar inte annars den jordklotet och ser hur han klarar av det. Så det var ju verkligen så... kastas ut i något man inte hade en aning om. Känner inte någon människa där. Inte så många som kan engelska. Fick bo i någon lägenhet där på egen hand och bara ta hand och fixa om allting själv. Så det var en utmaning. Mental utmaning att klara av det. Det var inte lättaste.
Nej, det var läskigt eller?
Alltså. Ja, men alltså, det är klart det var det. Alltså, jag kände inte någon. Och så ska man liksom helt, det är som en annan värld. Japan är ju det mest annorlunda landet. Alltså, jag älskar Japan, men det går inte att hitta något som är så mycket mer annorlunda än Sverige än Japan. Så det var ju verkligen en sån kulturchock. Men lärde sig otroligt mycket av det.
Snackar du japanska?
Nej, några fraser.
Kan du säga hej Örebro på japanska?
Nej, det kan jag nog inte säga, tyvärr. Nej,
det kan jag inte.
Får komma tillbaka när jag börjar på det.
Ja, exakt. Men du, det här med ditt hockeyintresse, det hör vi ju väldigt gediget och djupt och kollar mycket hockey. Nu är du uppe i din racingkarriär, du är 35 år så du är inte över än. Men den dagen du väljer att inte köra mer, ser du själv kunna jobba inom hockey exempelvis?
Ja, det vet jag inte om jag är tillräckligt kunnig för. Men igen, som du säger, alltså jag brinner ju på hockey. Jag tycker det är superkul och det är något, alltså jag skulle säkerligen kunna vara inblandad på något sätt i hockey. Det skulle vara jäkligt kul i alla fall.
Men ja. Tränare kanske.
Mm. Ja, men alltså, verkligen.
Det är ju inte så många elitidrottare i Sverige som är på den nivån som du är. Så jag menar, du har ju enorm kunskap som man kan dela med sig av över sportsgränserna. Ju,
Ja, som du säger, kanske någonting mer mentala.
Mm. Ja, verkligen.
Vi ligger ju långt efter generellt. Jag kollar mycket kampsport, individuella sporter. Mm. Och de är långt mycket före när det kommer till... Han har sin trigger här, alltså du kan ha trigger på isen. Mm. Att liksom, för att triggers gör ju också att, för att du ska komma i det mindset som exakt. Du tränar in. Du kan jobba med dofter, och du säkert känner till. Och, det finns, det är mer för att jag är intresserad, jag är inte utbildad skill. Men man pratar ju mycket med mentala tränare och jag tror det finns jättemycket att göra där.
Och framförallt inom hockeyn. Alltså, ja, vi kom in väldigt sent i att börja jobba med det överlag.
Ja. Det är knappt alla tror inte ens har. Alltså alla SHL har ju inte en mental tränare. Det är några som vi vet nu, Örebro.
Ja, Örebro kom in förra året.
Men det är det problemet med det också. Många ser det som en svaghet. Liksom. Så, ja, men ska mental coach är svag. Men det är tvärtom. Alltså det är ju så här. Folk går till gymmet för att bli starkare. Du tränar mentalt för att bli starkare mentalt. Det betyder inte att du... är svag mentalt. Mm. Det betyder att du vill bli bättre på det mentala. Ja. Och det där tror jag som jag säger, måste ändra om lite det där mindsetet. Att liksom, bara för att du tränar på någonting behöver inte betyda att du är dålig på det. Utan det är att du vill bli bättre på det.
Mm. Jag tror många är rädda såhär, nu ska han in och pilla min hjärna. Istället för som du säger, ditt mind gym kallar vi det. Alltså, ja. eller ni gör det i USA. Men många tränar med just från Kanada och USA. Mm. De är också lite före liksom, mind gym. What are you doing? Så man bara, va? Alltså typ, så, men hur tränar du din skalle?
Ja,
vi gör inte ens det i Sverige, vissa. Ja. Nu ska vi inte dra alla, det är många som...
Men då gjorde det i fjol, och då de lyfte fram det också som att det var en stor anledning till att man vänder runt säsongen sen. Eller tillbaka.
Ja, sen är det många som gör det individuellt som är väldigt hemliga med det också. Ja, ja. Alltså jag vet ju många spelare som har det som ingen vet. Nej. Och då betalar de det privat. Liksom.
Men hur är det?
Jag skulle bara säga också stor led i hockeymorgon kanske. Alltså så. Ja. Jag tänker fatta på att rekrytera nu när han inte kan säga nej live.
efter.
Ja, ja, ja. Dick Axelsson kan vi flytta på.
Ja, ja, han,
definitivt. Det, alltså.
Det är lugnt.
Ja. Han kommer skälla ut oss.
Han har jag skrivit på för HV.
Nej, det var det. Ja. Det var det du tyckte i alla fall.
Ja.
Men hur mycket snackar ni hockey då, ni racingförare? Valtteri Bottas exempelvis är väl en
Bottas, hockey? Bottas, exakt. Ja, men jag vet inte om det är så många andra hockeyfantaster. Vi har väl några i IndyCar, så är det ju några där som har lite koll på NHL och så vidare. Så det blir lite hockeysnack. Graham Ray.
Fransk-kanadenser? Ingen?
Ingen, nej. Men vi har ju så här, några hockey... Graham Ray eller en konkurrent, Newgarden. Det är några som är så här hockey... Columbus, Nashville, som är därifrån liksom. Och så har de koll på de lagen.
Mm-hmm.
Så det blir lite... Och sen blir det en kanadensisk polare. Så det blir alltid när det är landslag så blir det mycket kött. Och Sverige, Kanada och sådär. Så.
Ja, ja, ja.
Ja, lite finns det rivalitet där.
Ja, det är två tillfällen nu. Det är JVM och OS år ju.
Precis.
Så det kan bli hett ju.
Det blir riktigt hett.
Ja. Du har ju hockeyintresse, racing för, och nu också författare.
Ja, just det. Precis.
En bok som ska släppa. Berätta mer.
Ja, men det är jag har en podcast också ihop med två andra, Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Och där pratar vi om Formel 1. I huvudet är Formel 1, men även en hel del IndyCar. Och vi har gjort det några år nu, den här podden, varje vecka. Och så kom vi på då att, shit, vi har så många olika stories från racingvärlden. Jag som förare och Janne Blomqvist, han har varit kommentator för Formel 1 i 30 års tid. Erik, han har varit producent till Viasats F1-sändningar i 12 års tid. Så vi har liksom väldigt många olika infallsvinklar på samma sport. Och då kom vi på den här idén att göra en bok där vi har olika stories, anekdoter från racingvärlden, från våra ögon och våra erfarenheter. Satt ihop det i en bok, en sån coffee table book med mycket bilder och sånt. Så det är bara sjukt bra och roligt också att göra någonting helt annorlunda mot vad man har gjort förut. Så vi har alla, jag tror vi har alla, ja, ett antal olika stories då som är med i den här boken. Så kommer ut nu i början på november. Så det är perfekt såhär, första dag, julklapp.
Början på november, det är nu i veckan. Det är,
ja, men exakt. Med,
som är november, ja, i alla fall början av november.
Trackside heter den, så den rekommenderar jag.
Trackside. Mm.
Ja. Nu vet ni väl, för första dag jul här.
Ja. Vi jobbar in den här. Och imorgon också.
Jag vet att Janne Blomqvist har någon historia där han kör någon, jag vet inte om det är någon Corolla inne på banan,
ja,
där.
Exakt.
Alltså helt sjukt, han ska inte vara där. Alltså det är någon riktigt sjuk. Vi får läsa mer om det. Men har du någon berättelse du kan dela med dig av som är...
Ja, men det som jag pratar mycket om, det är ju så här hur min karriär började och sen även från F1-åren liksom. Det var en grej när jag kraschade, hade en stor krasch i 300 km i timmen i Monza i Italien. Den till och med. Och slog runt x antal volter med bilen. Och då efter alla checker på banan så drog jag iväg och fick så extra, drog till så här underground sjukhus i Italien och fick extra checker på min hjärna. För jag ville se till innan jag skulle köra dagen efter att allting var... okej.
Men vadå underground sjukhus?
Nej, men jag vill inte gå så här officiellt och säga att jag ville checka allting. För man vill ju inte bli borttagen från att köra. Man vill alltid köra. Så då fixade jag någon så här privatläkare som kunde göra alla checker
off
och se
till.
Ja, men exakt, exakt.
Men du körde dagen efter?
Ja, dagen efter var jag och körde igen. Det var bara att bita ihop.
Ja, men det här jag menar med det mentala är just att jag skulle aldrig någonsin sätta mig i närheten av en bil igen om jag var med om det.
Och problemet, den kraschen också var ju ett tekniskt fel på bilen som gjorde att det kraschade. Så jag bara körde i 300 blås och sen var det något som gick sönder som gjorde att jag var från ingenstans helt plötsligt så här voltar och bara... Vad hände där?
Var det med styret eller med?
Nej, det var med så här bakvingen som kollapsade. Så då tappade jag allt tryck på bakänden och bara snurrade och började volta i 320 km i timmen. Och det blir också så här mentalt tufft då. För du vet, när man har gjort ett misstag själv så vet man så här, jag gjorde det där misstaget, jag kan liksom ändra det. Men när det är någonting som går sönder som gör att det blir en sån krasch så blir det ju ännu svårare mentalt. För då är det så här,
tillit. Fan.
Ja, men exakt. Så jag bara, är grejerna okej idag? Liksom, är det något mer som kan gå sönder? Fan. Det blir ju väldigt tufft mentalt.
Men hur jobbar ni med teambuilding då?
Alltså, ja, men där tänker... också, man får ju bygga upp förtroende med de man jobbar med. Sen är det svårt i Formel 1. Ett Formel 1-team har ju upp mot 1000 personer anställda. Det är svårt att bli polare med 1000 pers. Men då får man jobba med dem som är närmast, som jobbar närmast som förare. Och det är också en anledning till att jag bor nu i USA, jag bor i Indianapolis där mitt team är baserat, så jag kan vara på teamet i stort sett dagligen och hänga med mekaniker, ingenjörer och så, för att bygga upp också den tilliten, förståelsen som kan betyda väldigt mycket då.
Mm. Ja, verkligen.
Hur mycket minns du från den där kraschen? Alltså så i det ögonblicket?
Men på något sätt när man har en sån krasch och det går så otroligt snabbt, men ändå så när det väl händer så liksom saktas tiden ner på något sätt. Så man är med i allt som händer. Men just den kraschen, det som slog mig där var ju att jag var så oförberedd på det. För oftast när du kraschar i en racingbil så har du någon liksom tiondel sekund när du förstår att okej, nu kommer jag krascha. Och så hinner man liksom bracea sig själv och liksom ta emot, spänna sig och vara beredd på att nu kommer det smälla. För att man vet att man har liksom kör för snabbt in i en kurva, att nu kommer jag åka av. Men just den här, när det är ett tekniskt fel, då blir det ju en annan chock. För då hinner man liksom inte tänka och helt plötsligt bara kraschar man. De är lite svårare. Det är lättare när man själv har gjort ett misstag, för då kan man lättare komma vidare också.
Ja. När var det här nu igen?
Det var 2018.
Ja, just det. Det är några år sedan. Jag tänkte säga om det är hemmat dig, men du har ju vunnit Indy 500.
Ja, men det har gått okej. Men även där i USA, det är en del av jobbet att krascha ibland, tyvärr.
Ja.
Så det får man räkna med.
Ja, det
helt inte för ofta.
Nej, precis. Exakt. Men de är säkra, det är nu både bilarna och banan.
Ja, men det är också, det är helt sjukt hur man kan göra en sån krasch i 300, jag tror det var över 320 km i timmen, in i muren, börja volta och sen liksom gå därifrån och sen köra dagen efter. Ja. För 20-30 år sedan så hade man ju typ inte suttit här idag när man hade gjort en sån krasch. Så säkerheten har gått framåt något enormt i motorsporten, och det är rätt imponerande att se att man liksom, att det kan vara sådana smällar och förarna är okej. Okay.
Mm. Mm. Vad är högsta uppmätta hastighet du har kört i?
Nu i IndyCar på Indy 500 där, för några år sedan, så hade vi en sån sjuk så här medvind en dag. Så då var vi uppe i 378 km i timmen.
Det är som du börjar stänga ner det.
Ja, inte riktigt.
Är du lite sent i hockeymorgon, måndag morgon?
Det är 105. Och då tycker du bara, här
går det bort. Då börjar bilen skaka. Det är en gammal Renault. Det är inga sportbilar man kör, vet
du. Nej. Du körde ju...
Bilar du?
Ja, det ser jag. Okej.
Jag kör min Renault.
Men jag börjar få bilder i huvudet när du och Per Ledin körde upp tillsammans i Färjestad.
Det var Volvo.
Jag kan se att du kan leta upp någon i Örebro här, någon junior som ska ta sitt körkort snart och kanske sitta.
Ja, precis.
Det hade ju varit något.
Hur var det när du försökte på förresten? Alltså när du... Men har inte han körkort?
Lite mål i surr också.
Ja, precis.
Ja, det är perfekt ju. Men när du tog körkort, du måste vara mycket bättre på att köra.
Det var, när jag fyllde 18 så hade jag uppskrivit en uppkörning samma dag som jag fyllde 18.
Och fixat. Du nailade båda.
Ja, exakt. Det var bra.
Kan du fickpacka det här? Ja, sladdar var med hamnar.
Exakt. Rycker i kryckan, va?
Ja, men... Jag tänkte, jag skulle också vilja veta lite mer om den här. Liksom i Stanley Cup när man vinner, så får ni en ring när ni vinner 500.
Ja, jag vet.
500.
Det är dåligt att inte ta på mig den.
Ja, det
skulle jag ha tagit med. Ja, men den är cool. Det är sån America liksom. Ja, det är så här stor, blingig och... Ja, den är cool. Och sen är det också något som är häftigt med... När man vinner 500 så... Den pokalen, som Stanley Cup-pokalen, den är ju väldigt känd. Borg Warner Trophy heter den för oss. Och det som är unikt med den är att du får ditt face på pokalen. Så alla över 100 vinnare har sitt face på pokalen. Så man har en liten skulptur där på pokalen där ens tryne sitter då, för alltid.
Det är mäktigt.
Det är mäktigt.
Har du någon bild står så här post? Alltså så att de kör i realtid?
Nej, men så efter du har vunnit, dagen efter, så är typ en sån artist som är där som gör de här skulpturerna. Så han är där och liksom tar bilder på ditt ansikte och så gör han den för hand, skulpturen på ditt ansikte, som sen blir en miniatyr som de fäster på pokalen då.
Oh. Då är man ju förberedd, kan man ju posa.
Ja,
men jag såg något sånt klipp när du fick se den första gången. Ja. Det kanske var innan ni började justera den, men oavsett, man har ju sett så många misslyckanden med Ronaldo. Exakt. Och såna grejer. Var du nervös?
Jag var lite nervös, men jag tror han har gjort det där i typ så här 30 år, så han är en så här hyfsat bra styr på det. Ja. Så han, men sen så här, är det likt mig? Ja, jo, men det, man kan typ se att det gör det. Det var ingen skandal.
Men är du generellt nöjd med den då?
Ja, men den funkar. Den funkar.
Vad var det, 109:e vinna, va?
Ja, det kan nog stämma.
Något sånt där.
Så något sånt.
Det är många liksom ansikten på den här ju, som, det är en cool pokal som jag antar också har vuxit för varje år.
Exakt, det är där. Exakt, där. Så det är mitt tryn där.
Oj, det bucklar ut också.
Ja, exakt.
Det är en tredje.
Exakt, exakt. Sen har jag ju blivit tvåa nu. Så jag vann 2022, så jag har blivit tvåa 2023 och nu 2025. Så det är så här, var nära att det blev några till
fester. Jag har tagit tre trynen liksom.
Ja, exakt. Men det var 2023 va? Det var verkligen millimeter.
Ja, då typ skulle jag vann. Eller jag ledde när vi var ute på sista varvet och så var det så en krasch och så gick de utanför regelverket att de gjorde så här en shootout. Och ja, ligger du tvåa på en shootout så har du alltid en fördel för att du liksom får sån bra möjlighet att köra om. Så det var väldigt kontroversiellt vad som hände där.
Du fick inte värma upp däcken igen och så här,
nej, va? Exakt. Det är en procedur som alltid måste göra sin omstart, men den gick de ifrån för att det skulle vara show. Det var lite för amerikanskt. Mm. Och såklart han som startade bakom mig då var amerikan. Som inte hade vunnit. Så det var så här, ja.
Men hur kan de göra så?
For the show.
Men alltså, det låter typ som om det är Stanley Cup-final och så något low powerplay så får de andra straff bara för att det ska vara lite...
Ja, men det blev lite så. Det är det som jag snackade efteråt också. Så det var väldigt... Den var tung att svälja. För jag hade blivit liksom den första back-to-back-winnen på över så här 25 år. Om jag hade gjort det. Och jag hade liksom gjort det. Mm-hmm. Tills de kom på att de skulle göra en liten show där. Så den var svår att svälja.
Ja, det fattar jag alltså. Oh, verkligen. Vad sa du till dem efter då?
Nej, men jag var ju...
Appreciate it.
Fly förbannad liksom. Oh. Sorry, this is a setup liksom. Det här är inte okej. Okay. Men, och det är många som typ såg mig som vinnare den dagen och fortfarande gör det. Ah. Men det hjälper inte.
Hur kommer man över det? Alltså, hur jobbar man
så? Nej, men då måste man ju bara tillbaka. Som sagt, jag var nära vinnare i år, kom tvåa i år. Så det gäller ju bara att använda, sånt får man ju använda som tändvätska. Mm. Att liksom, jag ska tillbaka, jag ska vinna igen och sådär. Så, men nej, den var tuff, den var tuff.
Hur ser du på nästa säsong då?
Ja, men man är ju igen revanschlösta och man jobbar ju hårt för dels mästerskapet. Men det är ju framförallt det här Indy 500 som är våran liksom, våran stora grej. Så det är också det, när man har vunnit en gång så är det är både bra och dåligt på något sätt att du har vunnit en gång. För du vet hur fantastiskt det är att vinna det där racet och hur mycket det betyder. Så man vill ju ha tillbaka den känslan. Man vill ju tillbaka till den, liksom, den zonen. Så det jobbar jag hårt för.
Ja. Är det alltid i maj eller Indy 500?
Ja, alltid sista helgen i maj. Så det är...
Perfekt. Kanske vi åker dit ju.
Innan sommaren.
Ja, exakt. Vi åker dit nu.
Man kan ju matcha det med lite Stanley Cup också. Ja, det är liksom, brukar ju vara då exakt, semifinaler. Va?
Ja, exakt. Det är en bra resa. Så hyra en Mustang där. Drar ner till Florida sen efter. Man kör igenom hela älven. Åker förbi Nashville. Ja. Lite musik. Men du, jag har en viktig... Alltså, eller jag tror folk... Alltså, hur ser en vecka ut? För då vet jag hur ditt liv är. Hur det fungerar. Hur ser en träningsvecka ut? Nej, jag har ingen aning om.
Nej, men mycket fys. Okay. Så jag har en PT i Indianapolis som jag kör med i alla fall 5 dagar i veckan. Okay. Så det är ändå mycket träning. Måste ha bra baskondition. I och med att vi kör ett vanligt race i 2 timmar. Ett sådant här Indy 500, 3-4 timmar. Du ligger på typ en max, eller på en medelpuls på typ 160-165. Mm. Så det är riktigt hög anspänning. Sen behöver det så stark överkropp, alltså axlar, nacke, vi har ingen servostyrning på bilarna, så det är väldigt tungt styrt.
Oh.
Så det blir mycket fysträning, så varje dag egentligen kör det. Sen i och med att jag bor rätt så nära teamet så brukar det alltid vara någon möten på teamet eller någon mediegrejer, sponsorgrejer, så en hel del sånt. Och sen när det är säsong så är det ju oftast race på helgerna, så då drar man oftast på torsdag till dit man ska och resa då, och sen tillbaka på söndag kväll eller måndag, så... Ändå en så här, hyfsad vardag mot när jag körde Formel 1. För då i Formel 1 så var det ju över hela världen. Och då kunde man ju iväg för flera veckor i sträck. För att man var ju typ bort i Asien och körde eller så. Här i USA så blir det ändå så här, lite att man kommer hem. Och får liksom bo hemma mellan race och så vidare. Så det är rätt så nice.
Är det någon bana dagligen? Eller är det mest
fri? Nej, det är det som är sjuka med racing. Att det är så reglerat. I och med kostnadsmässigt så vill de inte att... Har du fritt med att man får köra hela tiden så skulle kostnaderna skena fullständigt. Mm. Så då kör man inte så mycket bil egentligen, förutom när man tävlar. Och då har det blivit mycket så här simulatorer och sånt. Så det gör man ju, som med teamet har vi en simulator som är rätt så avancerad. Men jag har även en egen simulator i källaren som man sitter och nötar på ibland.
Den ska vi testa.
Ja, den får ni testa när det kommer till Indianapolis.
Har det blivit stor skillnad då på just den tekniska utvecklingen? Med förberedelser där.
Ja, men verkligen. Simulatorerna har ju gått framåt något enormt. Så det är ju väldigt realistiskt idag. De här värsta simulatorerna som man har i Formel 1 och i IndyCar nu. Men det är fortfarande inte riktigt samma. Alltså det är fortfarande något annorlunda. Så det är ett bra verktyg, men det är fortfarande inte the real thing. Mm.
Drömmer du någonting om Formel 1 eller är det IndyCar som är grejen?
Nej, men nu man brukar säga det. Skulle du sitta här med ett Formel 1-kontrakt och bara signa, så du hade nog ingen sagt nej till det. Men i och med att dels att jag har gjort 5 år där, har kommit över till USA nu och liksom etablerat mig där, så känner jag att det är liksom hemma för mig, där jag kommer vara kvar. Sen ska man väl aldrig säga aldrig, men jag trivs sjukt bra med det jag gör just nu. Och trivs bra i USA, jag tycker det är nice att bo där och ska försöka vinna några till Indy 500.
Ja, det ser vi fram emot. Vi ska börja runda här, men har du någon hockeyspelare som du känner skulle kunna vara den absolut perfekta racingföraren?
Oj. Jag tror någon målvakt. Alltså, jag vet ju Lunkan, han har ju varit och kört en del. Jag har gjort lite grejer ihop med han genom åren. Han är ju racingintresserad också. Så jag tror det, att just det här vi pratar om med målvakt, och det finns ändå många likheter där, så får vi ta någon vass målis som hade kunnat bli bra på racing också.
Ja, Henke Lundqvist då, det är ett bra alternativ.
Ja, exakt.
Han har ju verkligen det mentala ju.
Ja, men precis.
Ja, vad är för gammal nu? Måste skola om nu. Måste lura över nu. Här är man där.
Exakt, här är man.
Stick to the heart.
Ja, just det. Vad har ni gjort ihop där du och Henke?
Ja, men vi har gjort lite olika. I och med att han har ett racingintresse, så han var ju på Monacos GP några gånger när vi körde F1 där, och sen har vi gjort lite andra grejer ihop, så här tractors och sånt här i Sverige faktiskt. Så har lärt känna han lite grann. Var faktiskt på Rangers match, satt bredvid han då efter jag hade vunnit Indy 500. För då gör man alltså en mediaturné i USA. Så jag fick kasta first pitch på Yankees. Och svega upp på Madison Square Garden och sitta bredvid Lunkan och kolla på en Rangers match. Och träffa Zibanejad efteråt. Så, där. Så det var ball.
Hur mycket tränade du på det kastet då?
Jag försökte ju träna. Det har varit riktigt sådär. Ja, kom knappt fram så. Men den bounce, eller den studsade inte innan den kom fram till han skulle få
det. Godkänt.
Då var det godkänt, exakt.
Men det är en one shot, one opportunity.
Ja, men man hade ju sett sådana här YouTube fails när de hade bara så kastat typ helt åt pipan.
Ja.
Så det vart ingen YouTube fail video av den, så då måste man liksom vara godkänt.
Ja, verkligen.
Men Indy 500, är det alltid på lördag eller söndag eller?
Söndag. Alltid söndag i maj. Sista helgen i maj.
Sitter du och bokar biljett?
Ja, exakt.
31 maj är det. Mors dag dessutom. Charles 4 blir lite klara sen. Perfekt. Då åker vi.
Vi åker. Ja.
Sista tankar om Örebro då. Mm. Vad är det? Ge oss dina tankar.
Det är klart att topp 6 hade varit magiskt. Men jag tror att där de ligger nu där. Kan de bli runt till play-in. 7-10. Då är det ändå en godkänd säsong och som bygga vidare på. Men jag tror som sagt, vi hade hoppats på mer i år. Det här med, vi har ju kvar många bra spelare från i fjol. Men det har ju inte riktigt börjat flyga från de andra kedjorna. Så jag tror att realistiskt sett så tror jag att de ligger där de kommer bli, tyvärr.
Ja, det är ju som du säger. Det är ju att de är framtunga på en lina där.
Men de har kapital. Jag är ju tippar om 7a. Jag tror fortfarande kan bli det.
Ja, men
jag tror att jag gillar laget, hur det är byggt. Men
när de ser sitt semi, då gick de inte semi från play-in också.
Ja, just det.
En plats de gillar.
Och vi pratar ju om att de har gått ganska dåligt. Ändå kolla, alltså. Ja, man har ju hugg på,
vet,
Timrå kan de tappa lite. Luleå kan Djurgården tappa lite. Enligt siffrorna borde de tappa. Så att, nej, men säg 7-10 då.
Ja. Vi är överens om det.
Ja. Sen får vi se. Slutspel kan allt hända.
Exakt.
Rögle till final här för några år sedan. Du kom typ sista plats ju.
Ja.
Marcus, jättekul att ha dig här.
Kul att vara här.
Ja, kul att höra dina hockeytankar och hockeykunskap.
Jag får be om ursäkt för mycket hockeysnack från en okunnig. Men
Bra nivå. Ja.
Jag tycker vi ska ha dig som USA.
Stående insta. Ja, exakt.
Ringa upp dig och snacka lite.
När det blir slutspel NHL, då kan ni ringa. Så jag the latest.
Ja, även snacka Örebro ju. Jag tycker de har fått utdelning på det.
Exakt.
Och du hade 8 TV-apparater, va?
Precis.
80 screen.
Du kan ju på full omgång plus att ha en skärm ledig.
Jag vill se att vi kör FaceTime. Jag vill se simulatorn.
Alltså.
Sitta och köra.
Sen har jag sett klipp från där du bor. Det är ju fin matdel också med den här vinkylen som
utser. Ja, ja. Vi... allt är stort i Amerika.
Ja. Flashigt.
Ja, men det är bra. Ja. Det, var,
det är på riktigt.
Det var bra. Det var bra.
Vi kanske svänger förbi den.
Ja, men som sagt, det är bara att ta en resa.
Det låter ju bra. Stort hus och så här. Det är bra. Finns alltid rum.
Ja, ja. Redan.
Nu drinner sig själv. Ja, det är Charlie Bohr, men det ska vara lite där. Ja, stort tack Marcus.
Tack
lycka tack till nu med säsongen som är ett par månader bort här. Mm. Och även för ditt Örebro då. Hoppas att det går bra.
Håller vi tummarna.
Ja, verkligen. Och det är ju fullmatat med Hockeymorgon i veckan här imorgon onsdag. Och sen är vi även tillbaka på fredag innan landslagsuppehållet väntar. Ha en trevlig hockeyvecka.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.